Sveriges Radio.
Bill Gates is helping the world the only way he knows how, which is taking control.
Publikhavet i Hyde Park i London breder ut sig så långt ögat kan nå. Det är den 2 juli 2005 och en av historiens största välgörenhetskonserter har precis dragit igång. Live 8. Strax efter 3 på eftermiddagen river Elton John av några av sina största hits. Innan honom har Coldplay spelat. Och U2 har tagit in Paul McCartney på scenen för att köra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Men nu väntar något annat.
I believe that if you show people the problems and you show them the solutions, they will be moved to act.
Inför över 200 000 åskådare entrar en ensam man scenen. Han bär en lila pikétröja, beige chinos och ett par tunna glasögon. Mjukvarumiljardären Bill Gates.
I've learned that success depends on knowing what works and bringing resources to the problem.
Bara några månader tidigare har han dubbats till riddare av den brittiska drottningen. Han är världens rikaste person för 9:e året i rad. Och från scenen i Hyde Park berättar han att människors generositet en dag kommer rädda världen.
Someday in the future, all people, no matter where they are born, will be able to lead a healthy life.
Ett halvår senare ska Bill, tillsammans med sin fru Melinda och U2-sångaren Bono, utses till årets person av Time Magazine. Några år tidigare var Bill Gates avskydd. Han såg som en hänsynslös rovdjurskapitalist. En översittare som skäller ut människor i sin närhet och är beredd att köra över vem som helst i framgångens namn. Men nu är han på väg att inte bara vara världens rikaste person utan även bli en av världens mest inflytelserika. Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Bill Gates.
You're the boss. You're Bill Gates.
Han är PC-pionjären som blev techvärldens första rockstjärna.
Microsoft, our next guest is responsible for pioneering the personal computer industry, the very wealthy Bill Gates. Bill!
Under 90-talet blev han världens rikaste människa. Men han är också omtalad för sin aggressiva ledarstil.
That's ridiculous. I'm not doing this thing.
No. Somebody's confused. Somebody's just not thinking.
I mean, there's no way.
You guys never understood. You never understood the first thing about this.
När Microsoft började bli riktigt, riktigt framgångsrika, han fick en känsla av att Bill nästan försökte spela ut honom.
They're basically talking about how they were planning to dilute my share down to almost nothing. And it was really a shocking and disheartening moment for me.
Do you want me to define proprietary API?
No, I don't want you to define proprietary API. I didn't ask you to define proprietary API.
Än idag så ligger liksom de här förhörsklippen och spökar för många av de här techjättarna hur man absolut inte får göra under ett förhör. Så det påverkar hela teknikbranschen skulle jag säga.
Men Bill Gates har efter IT-karriären byggt en ny persona som världsförbättrare.
Bill Gates will have statues of himself around the world in 100 years.
Idag leder han en välgörenhetsorganisation med flera miljarder dollar i budget.
I think that Bill Gates has good intentions in the sense that he himself really believes that he's helping the world.
And so this giving pledge now has 122 billionaires who've committed to give the majority of their money away.
Nu ökar han takten. Hela kassan ska tömmas. Men hans välgörenhetsorganisation ska också läggas ner.
As of today's announcement, the plan is to give away virtually all of my wealth, Bill writes.
over the next 20 years.
Jag heter Wendela Lundberg. Det är tidig sommar på Manhattan. Året är 1991 och i Hudson River ligger en nästan 100 meter lång lyxjott förtöjd i höjd med stadsdelen Midtown. I takt med att solen börjar röra sig mot horisonten strömmar 500 välklädda gäster ombord på det enorma skeppet. Samtliga är här för att fira lanseringen av ett nytt operativsystem, MS-DOS 5.0. När båten kastar loss från hamnen kan Manhattans invånare se hur en skylt hängts för jottens vanliga namn. Den här kvällen går den under namnet DOS Boat. Ombord trängs anställda på företaget Microsoft med analytiker från techindustrin och ett antal journalister. De äter gratis, dricker bubbel och lyssnar när jazzlegendaren Dave Brubeck spelar live. Men stjärnan den afton, inte en båt eller en jazzmusiker, inte ens ett datorprogram. Alla blickar riktas mot en man, William Gates III, eller för de allra flesta, Bill Gates. Han deklarerar stolt att MS-DOS 5.0 inte bara är en milstolpe för hans företag, utan den största lanseringen i datorindustrins historia.
Det här är ju också en vändpunkt för Bill Gates som faktiskt kan man säga pekar åt två olika håll.
P3Ds reporter Tobias Nordström.
På många sätt är allt på väg rakt uppåt.
Om några år ska Gates utses till världens rikaste person. Han ska lansera en produkt som kommer att dominera hela datorvärlden och dessutom bli IT-världens första och kanske största rockstjärna.
Men 90-talet kommer också innebära att Bill Gates namn dras i smutsen och många kommer försöka störta hans imperium, inte minst den amerikanska staten.
Historien om Bill Gates börjar långt före ordet operativsystem ens var påtänkt till ordboken. Han föds 1955 i Seattle, Washington.
Han växer ju upp ganska privilegierad får man säga. Pappan jobbar som advokat, morsan jobbar inom bankväsendet.
Där är Evelina Galli, techreporter på P3.
När man får höra från vad andra personer i hans omgivning säger om hans uppväxt så ska det tydligen ha varit väldigt tävlingsorienterat i hans familj. Framförallt hans mamma kanske ska ha ställt ganska höga krav på Bill, att han ska bli bäst på allting.
Det är inte bara i Bills familj som kraven på prestation är höga. Vid den här tiden drivs nästan hela USA av rädslan för och konkurrensen med sin stora rival, Sovjetunionen.
In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
Så han växer upp under, ja men föds i mitten av 50-talet, så växer upp i ett USA som är mitt uppe i ett kallt krig, vilket leder också till ganska mycket teknikinnovation. Det här är ju mitt under den så kallade rymdkapplöpningen också.
De amerikanska 50- och 60-talen domineras å ena sidan av stora sociala förändringar och den andra av en blomstrande ekonomi.
Och även om datorer vid det här laget är liksom stora som rum och mest används av kanske militären och forskning så går tekniken framåt väldigt snabbt.
Det här nya, moderna Amerika dröjer inte lång tid innan Bill möter maskinen som ska forma hela hans liv. Här berättar Bill själv i ljudboksversionen av sin självbiografi, Source Code.
It was incredibly rare back then for teenagers to have access to a computer in any form. The four of us really took to it, devoting all our free time to writing increasingly more sophisticated programs. Programming fit me because it allowed me to define my own measure of success, and it seemed limitless, not determined by how fast I could run or how far I could throw.
Det är slutet av 60-talet på Lakeside High School i Seattle som Bill spenderar allt mer tid i skolans datasal. Men han är inte ensam om att tillbringa sina skoldagar med ansiktet upplyst av datorskärmens ljus. I tangentbordet har Bill träffat en vän som ska bli avgörande för hans karriär. Han heter Paul Allen.
Grejen är att vid den här tiden så är det svindyrt att hålla på med datorer. Bills gymnasium då, de använder terminaler som kopplar upp mot en så kallad mainframe. På svenska brukar man säga stordator. Och det här kostar liksom runt $40 i timmen.
Men Bill och hans vän Paul hittar snart ett sätt att komma runt den här kostnaden.
Det de gör är att de upptäcker ett säkerhetshål, alltså en bugg som gör att de kan koppla upp sig mot då den här stordatorn gratis. Och när de sen blir påkomna så gör de någonting ganska fräckt. De gör en deal då med företaget som har den här stordatorn att få gratis datortid i utbyte mot att de letar efter fel i det här systemet.
Bill och Paul blir ett team. De älskar timmarna vid datorn tillsammans. Paul blir snabbt idémannen. Han vill hela tiden prova på nya saker man kan göra med datorernas hårdvara. Bill blir projektledaren. Han ser vilka idéer som har potential och hur de kan genomföras. ...1973 tar Bill studenten. Han har halvdana betyg men får nästan alla rätt på det amerikanska högskoleprovet, det SAT. Det är det resultatet han använder för att komma in på ett av världens mest prestigefyllda universitet, Harvard. Tech-reporten Evelina Galli.
På bilder upp till att han går i, alltså på Harvard, så ser man att han ser mycket yngre ut än sina jämnåriga klasskompisar.
Tiden på Harvard domineras av matematik och datorvetenskap. Under det första läsåret vet inte Bill att hans tid på universitetet ska bli oväntat kort. Snart flyttar även Bills vän Paul till Boston och börjar jobba som programmerare. Det är slutet av december 1974 och Paul Allen promenerar vid Harvard Square i Bostons universitetsområde. Han stannar till vid ett tidningsstånd och synar omslagen på de senaste datortidningarna som står uppställda. Snart fastnar hans blick på det senaste numret av Popular Electronics som pryds av en bild på en ny dator, en MITS Altair 8800, och rubriken World's First Mini Computer Kit to Rival Commercial Models. Det Pauls ögon stirrar på är en av världens första hemdatorer, anpassad för vanliga Svenssons. Början på en revolution.
Och han inser att det här kommer bli stort, så han springer till Bill och säger: kolla det här måste ju vi jobba med.
Idén då som de får, Bill och kanske framförallt Paul, är att de ska utveckla ett system till den här nya hemdatorn som kan tolka kodspråket BASIC. De ser liksom hur MITS har en potentiell jättesuccé med den här nya mikrodatorn, men hur det också finns en ganska stor brist i att man inte kan använda ett av de, vid den här tiden i alla fall, populäraste kodspråken.
Bill sträcker snabbt ut en hand till den nya datorns tillverkare.
De har aldrig ens rört den här datorn som de säljer in den här tjänsten till. De har ingen aning om hur det ska gå till. Men tror eller ej, några veckor senare så får de ett möte. De visar upp en demo av den här lösningen och får giget.
Det dröjer inte länge innan Bill avbryter studierna vid Harvard och flyttar till Albuquerque i New Mexico. Han och Paul skaffar ett kontor i närheten av datortillverkaren MITS högkvarter. De är nu en del av en helt ny industri, utveckling av mjukvara för mikrodatorer. Den 4 april 1975 grundar de sitt nya företag, Microsoft. Under andra halvan av 70-talet växer Microsoft stadigt. Bill och Paul anställer allt fler programmerare och öppnar snart sitt första internationella kontor i Japan. Försäljningen ökar för varje år som går, men Bill vill expandera ännu snabbare.
79 så flyttar man till Bellevue, Washington, och här så står en stor förändring för dörren. För året därpå så lyckas Microsoft landa ett kontrakt som ska bli en game changer för företaget.
Sommaren 1980 lär Bills mamma Mary känna vdn för ett av världens största datorföretag, IBM. Kort därpå kontaktar företaget Bill och Paul om ett eventuellt samarbete.
Och man får i uppdrag då att göra själva operativsystemet till IBMs datorer.
I augusti 81 lanserar IBM sin första hemdator, IBM PC. Och varje exemplar säljs med operativsystemet MS-DOS.
En detalj här är att det inte är Microsoft som utvecklat DOS, utan man har istället köpt det av en annan mjukvarutillverkare i Seattle.
Den stora innovationen i Microsofts samarbete med IBM handlar inte om mjukvaran. MS-DOS är inget revolutionerande operativsystem. Det som istället är nytt är Microsofts affärsmodell.
Ganska snabbt så listar man ut att sättet man kan tjäna pengar på det här, det är att sälja det här operativsystemet som en licens.
Det Bill och Microsoft ser här är att det inte riktigt finns något som hindrar folk från att köpa ett exemplar av deras program och sen installera det på fler än en dator. Så när man förhandlar det här kontraktet med IBM så låter man istället dem köpa en licens av MS-DOS per dator. Så varje dator är helt enkelt knuten till en licens.
Bill Gates likes to think of himself as an innovator and a technologist, but you know, my reading is that if there's actually a brilliance to Bill Gates, it's as a businessman.
Det här är journalisten och författaren Tim Schwab. Han har skrivit boken The Bill Gates Problem: Reckoning with the Myth of the Good Billionaire.
It's his ability to understand, certainly 3 decades ago, 4 decades ago, to understand the marketplace and to dominate the marketplace. That's really what his claim to fame is.
I förhandlingarna med IBM har även Microsoft ett annat avgörande önskemål. Man är beredd att ta emot mindre pengar från storföretaget om man samtidigt får distribuera MS-DOS till andra datortillverkare.
Det ska visa sig vara väldigt, väldigt fördelaktigt, för det är ju inte bara IBM som gör datorer med det här laget, utan det är ju massa andra tillverkare som vill hoppa på de här nya persondatorerna.
IBMs PC blir större än en succé. Under 80-talet äger en explosionsartad PC-revolution rum.
Från att datorer var någonting som enbart användes av företag, så börjar datorer nu faktiskt bli någonting som även vanliga privatpersoner har.
På lite mindre än 5 år går Microsoft från 40 anställda till över 900. Intäkterna ökar från drygt 7 miljoner dollar till över 140 miljoner. Bill Gates tar plats i intervjufåtöljen hos NBC's Today Show. Han är 30-årsåldern, men hans ansiktsdrag påminner mer om en tonårings. Han bär en kostym som sitter lite på sniskan och har sin karaktäristiska sidokammade legogubbsfrisyr.
You're called a genius, and I will... Well, no, I don't think that embarrassed you at all. They call you a genius. Part of your genius is that you are a computer whiz. Are you a business genius too?
Well, I wouldn't say genius. I enjoy working with the people, talking about what we're going to get done, getting real excited, making sure that the structure is there, that the ideas get measured properly, and really leading the company. That's exciting.
Alla siffror pekar uppåt för Microsoft. Bill beskrivs som hjärnan bakom företagets framgångar. Men bland de anställda låter det ofta annorlunda.
Annorlunda.
En programmerare beskriver hur han under 80-talet ofta kom tidigt till kontoret och började dagen med att läsa långa meddelanden från Bill skrivna på småtimmarna. Hur de ofta innehöll sarkastiska kommentarer om hur dålig hans kod var. En dag blir han inkallad till ett konferensrum. Medarbetare hör hur Bill skäller ut den anställde i över en halvtimme. Bland svadorna hörs en replik som internt på Microsoft ska bli känd som Bill Gates catchphrase. That's the stupidest thing I've ever heard.
Man kan väl säga att utåt så projicerar man den här bilden av Bill Gates som en smart men ganska harmlös nörd. Det finns exempelvis ett klipp där man gör ett stort nummer av att han kan hoppa jämfota över en kontorsstol.
Is it true that you can leap over a chair from a standing position?
It depends on the size of the chair, but this chair probably so.
Will you do it?
Yeah, I don't know with the microphone on if it's doable.
Watch the light, okay?
I'll cheat a little bit.
Yes!
I took a step before I did it.
It's okay.
Men många som jobbat med honom vittnar om att han är en hårdnackad affärsman som ofta kör över människor.
En av dem som har varit öppen med hur illa han tycker Bill behandlar människor i sin omgivning är Gates medgrundare av Microsoft, Paul Allen.
Tyvärr så är det ju så, som så ofta med den här typen av partnerskap, att när det börjar bli riktigt mycket pengar inblandat, då skär det sig ofta.
Redan när Bill och Paul grundade företaget gick Bill in med mer pengar i startkapital. Det ledde till att han även äger en större andel än sin partner. Och Paul hävdar bland annat i sin självbiografi att Bill snart ville ha ännu mer.
När Microsoft började bli riktigt, riktigt framgångsrika och säger även att han fick en känsla av att Bill nästan försökte spela ut honom.
1982 blir Paul sjuk i cancer. Året därpå slutar han på Microsoft men behåller sina ägarandelar och sitter kvar i företagets styrelse. Det gillar inte Bill.
I och med att Paul Allen fick ett cancerbesked så menar han att Bill också försökte få ut honom ur att han skulle få mindre andelar av Microsoft.
En dag går Paul förbi ett mötesrum där han hör Bill diskutera med kollegan Steve Ballmer om hur de ska göra en emission för att spä ut Pauls aktier. Här berättar Paul själv om händelsen i CBS 60 Minutes.
What were they saying?
They were basically talking about how they were planning to dilute my share down to almost nothing. And it was really a shocking and disheartening moment for me.
And you were sick?
Well, I think I was still probably in the middle of radiation therapy.
He burst in and interrupted them. He says they were trying to cut him out and rip him off.
And of course, Steve came over to my house later that night to apologize.
He did?
He did.
But Bill didn't come.
No, he sent Steve.
He sent Steve.
Det ska tilläggas att Bill säger att han minns det här annorlunda och att han och Paul till slut även blev vänner igen.
Under andra halvan av 80-talet äger två avgörande händelser rum i Bill Gates liv. 1987 träffar han Melinda French. Hon arbetar på Microsofts marknadsavdelning och Bill får upp ögonen för henne när hon vinner ett parti Cluedo på jobbet.
I en intervju så har Melinda berättat att Bill till slut bjöd ut henne när de möttes på parkeringen på Microsofts huvudkontor och att de blev kära i varann över matteproblem och olika brädspel. Och i mitten av 90-talet så gifter de sig på en golfbana på Hawaii.
Den andra avgörande händelsen är lanseringen av Microsofts nya operativsystem, Windows.
Den första versionen av Windows släpps hösten 1985 och det är Bill Gates personligen som leder utvecklingen av det här nya systemet. Men många kritiker menar att en av Microsofts konkurrenter, Apple, ligger långt före och att Windows helt enkelt är för långsamt.
Windows 1.0 blir en flopp. Men Bill och Microsoft ska spendera de kommande åren med att förvandla nederlaget till företagets största framgång någonsin. Sommaren 1995 står Bill Gates tillsammans med fyra andra Microsoft-chefer på den största scenen på huvudkontoret i Redmond, Washington. I publiken sitter hundratals anställda och klappar takten till Rolling Stones dänga Start Me Up. Männen på scenen har precis visat om företagets senaste flaggskeppsprodukt, Windows 95. Och nu firar man med en dans.
Det är nästan svårt att beskriva känslan när man tittar på de här människorna som rör sig på den här scenen. Det är oerhört pinsamt och stelt, och de här dansstegen är väldigt, väldigt trevande. Man kan nästan säga att Bill Gates och company får Elaine i Seinfeld att framstå som ballettdansören Mikhail Baryshnikov.
Och ledningen på Microsoft har anledning att dansa. Efter några trevande uppdateringar av sin första variant av Windows utlovar man med Windows 95 ett skutt in i framtiden. Ett datorsystem så enkelt att vem som helst kan använda det. P3s techreporter Evelina Galli igen.
Där kan du bara klicka upp en browser, klicka upp dina program du vill ha. Det funkar som då ett fönster in till datorn, därav Windows.
Dåtidens mest kända tv-ansikten Jennifer Aniston och Matthew Perry demar operativsystemet i en kampanj.
Naturally, Bill's already installed Windows 95 and is booted up. Just hit any key and you'll see it right behind the screensaver.
Any key? Mm-hmm. So I could basically fall on this thing and it would get started?
Mm-hmm. Yeah, but don't, okay?
Oh, pretty.
Oh, and no messy DOS buildup.
What is this, a paper towel commercial?
När Windows 95 släpps för allmänheten i augusti 95 är hypen enorm. Man beräknar att Microsoft lägger över $1 miljard bara på marknadsföring för det nya operativsystemet.
Och de här pengarna, de går bland annat till att tända Empire State Building i Windows-loggans färger. Och så lägger man någonstans mellan 3 och 8 miljoner dollar för att få använda Start Me Up i reklamfilmer. Och dessutom så betalar man musikproducenten Brian Eno för att ta fram Windows 95s klassiska startljud.
En av de stora nyheterna är den så kallade startmenyn. Men en mer revolutionerande funktion är att man nu kan ha flera program igång samtidigt. Något som Bill stolt visar upp på ett lanseringsevent tillsammans med talkshowvärlden Jay Leno.
We've got Jay on the left, that'll be the outer screens, and he's got Windows 3.1.
3.1.
I'm over here, I'm on the center screen, and I've got Windows 95. Let's go ahead and click OK and then start up another copy of Excel.
Okay.
Oh, no.
Oh, I got screwed. What a surprise. Yeah, it helps a little bit when you own the company, doesn't it? Yeah.
Det är ju faktiskt också första gången vi ser den här typen av gränssnitt där man kan multitaska. Idag hade ju en dator där du bara kan ha uppe ett fönster och taget hade ju varit totalt dumt. Men när Windows 95 kommer i augusti 1995, då är det här svinstort.
Windows 95 revolutionerar hela datorindustrin. Det lättanvända datorsystemet lockar alla. På bara 4 dagar säljer man över 1 miljon exemplar till världens alla hörn. De kommande åren sexdubblas Microsofts aktievärde. Och efter 3 år beräknas att över 57% av alla hemdatorer använder operativsystemet. Och på toppen av alla framgångar sitter Bill. Journalisten Tim Schwab igen.
It's important to remember that Bill Gates was the original tech billionaire. This kind of archetype we have today of Elon Musk and Mark Zuckerberg and Jeff Bezos, all of these men are a new generation. Bill Gates is the original tech billionaire.
1997 utser affärstidningen Forbes Bill till världens rikaste människa. De beräknar att han är god för över 36 miljarder dollar. Och det här är en titel han ska behålla i över 10 år.
Han blir ju lite av en rockstjärna här. Han är på många sätt ansiktet utåt för hela IT-industrin. Han syns på tidningsomslag och gästar late night program.
Describe for us succinctly what it is that you did better and first that put you where you are today.
Okay. I think there's a lot of elements that go into it. A vision of what software
what
could
do.
What
was your vision?
Well, a computer on every desk and in every home.
Right. I don't have one on my home or in my
we're
desk.
We're working on that.
Vice versa.
Under 80-talet hade Bill och Microsoft lyckats lansera MS-DOS precis samtidigt som hemdatorerna började erövra världen. Med Windows 95 lyckas man pricka in nästa stora digitala revolution. Internet.
Så lanserar man också sin egen webbläsare, Internet Explorer.
Men Microsofts framgångar väcker även kritiska röster. Redan i början av 90-talet riktades anklagelser mot företaget om att man hade en monopolliknande verksamhet. I och med att en rad stora datortillverkare enbart säljer maskiner med Microsofts mjukvara. Men Bill hänvisar då till att det är marknaden som styr.
What do you say to your competitors who believe that you're trying to take over more and more of the market?
It's competition. And it looks like the only sure winner is going to be the customer.
I och med att Windows 95 tar allt större marknadsandelar tilltar även monopolanklagelserna.
Microsoft såg ju till att Windows 95 ofta hängde med när en PC såldes, att operativsystemet redan var förinstallerat. Och det gjorde ju också då att de fick en gräddfil för sina produkter, inte bara sitt operativsystem utan även sina andra Microsoft-produkter. Man menar ju, och det här är ju en diskussion som finns än idag, hur techgiganter använder sin särställning. Men det var väl någonting som dök upp för första gången på kartan med just Windows 95.
Exempelvis går ju Meta, alltså Facebooks moderbolag, genom samma sak just nu. Där bland annat Mark Zuckerberg blivit korsförhörd i rätten av den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket.
En avgörande punkt i mitten av 90-talet blir det så kallade browserkriget. Det står mellan Microsoft och deras Internet Explorer och en annan stor spelare på webbläsarmarknaden vid den här tiden, Netscape Navigator.
Och när Windows 95 levereras med en webbläsare förinstallerad så menar Netscape att Microsoft kan dominera hela webbläsarmarknaden.
Det var mycket svårare till exempel att ladda ner en annan webbläsare på en Windows-dator och så vidare. Och när man har en sån stor del av marknadsandelen, alltså man hade liksom uppemot 90% av marknadsandelen vid det här laget, då märks det ju verkligen.
I mitten av 96 använder 15% av alla internetanvändare Internet Explorer. 3 år senare har den siffran stigit till 85%. Journalisten Tim Schwab igen.
That really is the, the crux of the complaint is that, you know, in a free and open marketplace, there would have been more alternatives and better products out there.
Det är inte bara Microsofts rivaler som är kritiska mot företaget. Den amerikanska motsvarigheten till Konkurrensverket, Federal Trade Commission, inleder en rättsprocess som senare ska tas över av det amerikanska justitiedepartementet.
You know, certainly there was public criticism and then there were legal actions from the federal government in the United States to interrogate the monopolistic power of Microsoft.
Nej, men det går ju faktiskt så långt att man faktiskt blir stämd för att ha ett monopolliknande verksamhet.
I den här affären begår Bill Gates ett av sina största misstag i karriären. För första gången blåser ordentliga motvindar på toppen av den nya IT-världen. Microsoft står inför sin största utmaning sedan företaget grundades. Sensommaren 1998 inleds förhör där synen på Bill Gates på många vis ska förändras.
Do some OEMs have prices
terms and conditions that you, Bill Gates, believe are more favorable than the prices, terms and conditions of other OEMs.
I ett rum med dunkel belysning sitter Bill Gates i en skinnklädd kontorsstol. Han bär en brun kostym, slips och ett par tunna, runda glasögon. Och på hans ansikte vilar även ett uttråkat uttryck.
Why do you use the word Java as shorthand for what you now say doesn't relate to Java?
I didn't say that. It certainly relates to Java. Java runtime relates to Java. I mean, give me a break.
Timme efter timme ställer justitiedepartementets tjänstemän sina frågor till Bill. Han är allt annat än samarbetsvillig. Han ger korthuggna svar, tar långa pauser och argumenterar om hur olika frågor är formulerade.
All I'm trying to do is get
the common meanings that those words could have, and then you can pick one of them and ask me a question about it.
No,
it
can mean
do you want me to define proprietary API?
No, I don't want you to define proprietary API. I didn't ask you to define proprietary API. I asked you a simple question as to whether the term proprietary API was commonly used in your business.
I de här videoklippen från förhören som sprids så syns det hur Bill Gates använder sig av väldigt komplicerade uttryck samtidigt som man inte kan svara på enkla frågor. Och det blir snarare så att han verkar inte beläst utan han verkar mer som en besserwisser som försöker slingra sig från de här anklagelserna.
You're not saying that you should use Office to force users to use your browser? Is that what you're saying?
That was the most circular thing I've ever heard.
Okay, I think it was pretty circular because I think what was going on here is pretty circular.
You continue to not read the sentence and look at the piece of email. The question in this email is whether Office should work equally well with all browsers.
Every question the lawyer asked, he would try to rearrange it. You know, there's a point where he's arguing about the definition of the word definition.
So maybe I interpreted your use of the word definition too strictly.
Okay.
So if you define definition for this conversation in a loose way, then I'll understand what you mean.
That is what you need in order to understand the question is to have me define what is meant by definition.
At least loosely.
Well, what I mean by definition is what you meant by definition when you said that you wouldn't have answered this question unless you'd had a definition.
Common understanding. I use the word common understanding. And I'll stick with that.
Resultatet av de här förhören och den amerikanska statens utredning blir till slut något av en kompromiss.
Man når till slut en överenskommelse där Microsoft ska tillåta datortillverkare att erbjuda mjukvara som inte gjorts av Microsoft. Men sen så ska man också öppna upp sitt system och göra det lättare för andra att utveckla mjukvara till Windows-datorer. Och det här blir på många vis en lättnad för Microsoft.
Det var ju ett tag där det verkar som att ja, man kanske behöver till och med splittra upp hela företaget. Det här lyckas man lösa. Man får ju öppna upp operativsystemet lite så att konkurrenter också får finnas på Windows.
Men för Bill Gates får hans framtoning i förhören desto större konsekvenser. Om han tidigare framstått som ett ganska harmlöst datageni får nu allmänheten en betydligt mer negativ bild.
They proved deeply damaging to Microsoft and to Bill Gates personally.
Efter att han blir förhörd av de här anklagelserna på 90-talet så målas han upp som en ganska sniken översittare, får man säga.
Homer, Bill Gates is here.
Bill Gates? Billionaire computer nerd Bill Gates?
Rather than risk competing with you, I've decided simply to buy you out.
I reluctantly accept your proposal.
Well, everyone always does. Buy him out, boys!
Hey, what the hell's going on?
Oh, I didn't get rich by writing a lot of checks.
At the height of these legal battles, at a time when people were throwing pies in Bill Gates's face, where The Simpsons, the cartoon, the American cartoon, was ridiculing him, his sort of monopoly nerd overcompensation complex.
LA Times publicerar en artikel med rubriken "Det är dags för Bill Gates att bete sig som en vuxen." I Fortune Magazine beskrivs han som en stöddig tönt med dålig frisyr och ett ego lika stort som hans bankkonto.
Än idag så ligger liksom de här förhörsklippen och så spökar för många av de här techjättarna hur man absolut inte får göra under ett förhör. Så det påverkar hela teknikbranschen, skulle jag säga.
Från att ha varit hela IT-revolutionens omslagspojke beskrivs Bill av somliga istället som en rovdjurskapitalist. Världens rikaste mans anseende har på många vis raserats. Och när millennieskiftet står för dörren väntar nya utmaningar för Bill bortom datorernas värld.
It's not an overstatement to say that in the late 90s, early 2000s, he was one of the most embattled and reviled public figures on earth. And I don't think it's a coincidence that it's at this time he decides to, you know, totally change his public brand, his public reputation, and become this generous philanthropist.
År 2000 är det dags för Bill Gates att staka ut en ny riktning i sitt liv. Efter decennier av framgångar på Microsoft lägger han nu an en ny kurs och satsar på välgörenhet.
Faktum är att Bill redan 94 hade startat en välgörenhetsorganisation. Men det han gör år 2000 är att han tillsammans med sin fru Melinda slår ihop två olika organisationer och bildar The Bill and Melinda Gates Foundation.
Bill och Melinda Gates har vid den här tiden varit gifta i 6 år. Hon har vuxit upp i Texas med en flygingenjör till pappa och en hemmafru till mamma. Och framförallt har Melinda gått genom livet med toppbetyg i allt. Hennes första jobb var att hjälpa barn förstå matte och datorer. Hon är välutbildad och omtyckt. Medan Bills rykte i början av 2000-talet är nedsmutsat, är Melinda vit som snö.
Även om The Bill and Melinda Gates Foundation är en organisation som bär båda makarnas namn, så är det framförallt Bills visioner som styr.
Journalisten Tim Schwab.
In his mind, his work at Microsoft created so much positive social change because it helped advance the idea of computer, of computing and technology and bring it into people's homes. And now you have all these tools that can advance society, that can make things easier and better for the world.
Senare ska stiftelsen byta namn till det kortare The Gates Foundation. Här är tech-reporten Evelina Galli.
Det är helt enkelt en välgörenhetsorganisation som vill ge pengar till olika ändamål. Mycket inom forskning, sjukvård, men också för att bygga upp infrastruktur i länder som inte har det till exempel.
Under de första åren är global hälsa, utbildning och bibliotek nyckelord för The Bill and Melinda Gates Foundation. Och Bill stor satsar på sitt nya projekt. De hundratals miljarder dollar han tjänat genom Microsoft ska nu användas för att göra världen till en bättre plats.
I Bills självbiografi så skriver han att det här var något han har fått med sig från barndomen. Att hans mamma har alltid tyckt att det är viktigt att om man har pengar, nej, men då ska man dela med sig av dem.
And within a matter of, I think, the first year or two, he's put $20 billion of his own money in to create the Gates Foundation.
Allmänhetens bild av Bill Gates som en hänsynslös IT-miljardär som suttit och varit mopsig i förhör hamnar snart i ett nytt ljus.
Det går ju på ett sätt tvärt emot den här andra bilden av Bill Gates som den här snikna liksom, storföretags Joakim von Anka-pampen som sitter och är emot piratkopiering och tar patent på massa saker.
Genom arbetet med sin stiftelse och de massiva pengar som ges till hälsoinitiativ och forskningsinstitut förändras helt enkelt Bill Gates image radikalt.
Det är nästan svårt att förstå hur stort The Gates Foundation blir. Man har alltså över 2000 anställda och kontor i 11 länder. Och framförallt så sitter man på en skattkista med över 75 miljarder dollar. Varje år satsar man flera miljarder dollar på sjukvård, utbildning, jordbruk med mera. Så det är lite som en egen nationalstat i och med att man har betydligt större budget än många av världens länder.
Som stiftelsens topp åker Bill jorden runt och träffar världsledare, besöker fattiga områden i Etiopien och håller anföranden om sitt arbete som filantrop. Han hyllas bland annat av journalisten Malcolm Gladwell som jämför Bills gärning med Apple-grundaren Steve Jobs.
Steve Jobs will be forgotten in 10 years and Bill Gates will have statues of himself around the world in 100 years.
You think that?
Absolutely, because he's doing something extraordinary, which is he took this enormous pile of cash that he made and he said, I'm going to give it away. And not only am I going to give it away, I'm going to give it away in the most intelligent way I can. And I'm going to tackle some of the biggest problems known to man.
I september 2002 får Bill och Melinda en dotter, Phoebe. De har redan två barn, sonen Rory och dottern Jennifer. Samtidigt börjar arbetet med Bill & Melinda Gates Foundation att svälla.
Under den här perioden ägnar Bill Gates allt mindre tid åt IT-frågor och 2006 så berättar han att han kommer ta ett steg tillbaka på Microsoft för att gå all in på sin välgörenhetsorganisation. Några år senare sen så slutar han också som styrelseordförande och blir mer av en rådgivare på företaget.
Under 00-talet växer stiftelsen och utvecklar även nya sätt att arbeta. Snabbt blir det en välgörenhetsorganisation som inte bara donerar pengar utan även arbetar aktivt för att lösa problem.
So the Gates Foundation, they have their headquartered in Seattle. They have this massive $500 million structure there. And it's filled with the brightest bulbs, the brightest minds in the world.
Man rekryterar en rad framstående forskare och människor som tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin. Högkvarteret i Seattle fylls av smarta människor som, ledda av Bill Gates, ska förbättra världshälsan.
He sets out with these big ambitions around public health. You know, Bill Gates is a technology guy, so he really likes biomedical technology.
Över de kommande två decennierna ska The Gates Foundation hjälpa till att vaccinera över 1 miljard barn mot sjukdomar som polio och malaria. En studie som publiceras i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet pekar på hur arbetet bidragit till att rädda över 150 miljoner människoliv. Vi hör hur Bill och Melinda blir intervjuade av CNN i Davos 2010 efter att ha lovat att dela ut 10 miljarder dollar för att bygga upp vaccinprogram i världens fattigaste delar.
Millions of lives have been saved with this commitment. Over 8 million additional lives will be saved. So it's one of the most effective ways that health in the poorest countries can be dramatically improved.
I think we need to say to governments, this is something that works, that we know works. We wouldn't put our own money into something if we didn't put it down and realize that it's actually making a difference and saving lives.
Och Bills arv från IT-världen lever på många vis vidare i stiftelsens arbete. Idén att använda modern teknologi genomsyrar många av The Gates Foundations projekt.
Ett exempel är när man drar igång projektet The Reinvent Toilet Challenge 2011 där man då ger forskningsteam från olika delar av världen massa miljoner dollar.
With the Reinvent the Toilet Challenge, we saw the opportunity to utilize the knowledge that we developed on biochar technology to apply it to human solid waste and determine effective ways to convert that solid waste into an agricultural fertilizer amendment that was completely 100% sanitary.
Syftet är att utveckla en ny, billig toalett som man kan använda utan rinnande vatten. Och att man då med den här toaletten kan utvinna vatten och näringsämnen ur avföring, men då samtidigt ta bort skadliga bakterier. Och även om man inte riktigt nått alla de här målen i den här utmaningen så framhäver The Gates Foundation hur olika team tillsammans gjort 25 teknologiska genombrott inom det man kallar då sanitetsteknologi.
Men stiftelsen gör även något som får många att höja på ögonbrynen. Bland de som mottar stöd från stiftelsen finns nämligen inte bara hjälporganisationer och biståndsinitiativ. utan även vinstdrivande företag.
Why would a huge multinational company like Pfizer need to be getting $100 million donation from the Gates Foundation? And so, you know, the Gates Foundation can explain it as, well, we're going to help Pfizer create these life-saving new vaccines and pharmaceuticals that can help the global poor.
Bill Gates vet inte då, men stiftelsens fokus på vaccin- och läkemedelsbolag ska bli en brinnande fråga på global skala några år senare.
Man lägger också stora medel på att försöka revolutionera utbildningsväsendet med modern teknologi, både i utvecklingsländer och i USA.
Snart blir även jordbruk ett stort intresse för Bill och stiftelsen. Han ser hur problem som svält och hunger skulle kunna lösas med nya hjälpmedel som syntetiska gödsel- och bekämpningsmedel och genetiskt modifierade frön. The Gates Foundations arbete får ofta ett stort genomslag. När Bill under andra halvan av 00-talet pratar om att man ska utrota polio med hjälp av nya vaccinprogram, intervjuas han av tidningar och tv-program över hela världen.
I know that much of your annual letter is focused this year on the campaign to eradicate polio. What captured your imagination when it comes to this particular disease?
We spend the majority of our money on health issues, but polio rises to the top because we have a unique opportunity over the next several years to eradicate the disease. Only smallpox was ever eradicated, so this would be the second.
Oftast sitter han själv i intervjusofforna, men ibland flankeras han av Melinda, som alltid levererar likt en välgörenhets first lady.
And I realized that one of the things I wanted to do was give voice to all these women all over the world, these women's voices. I thought, I can't do that unless I use my own voice. I can bring a perspective that's different than Bill's. I can bring these voices forward.
Det är januari 2014. Bill Gates privatjet flyger in över London och går ner för landning. Utanför jetplanet väntar en bil som på några minuter tar Bill och hans assistenter till nästa fordon, en helikopter. Men Bill är inte i London för att besöka en konferens eller träffa premiärministern. Istället går helikoptern ner vid en tv-studio. Bill ska gästa Skavlan.
Welcome to London. We were just talking about who was cool and who's not cool. And then I thought about you, because you took your private jet this morning and you flew through the polar vortex and you landed on the airport here in England and you took a helicopter to this studio and you come in here now. And I think that's the coolest thing I've ever... I mean, that's cool.
Bill Gates är här för att berätta om sitt senaste initiativ, The Giving Pledge.
Please tell me, Mr. Gates, what is the Giving Pledge?
We decided to create a group that would get together regularly. And so this Giving Pledge now has 122 billionaires who've committed to give the majority of their money away and are now learning from each other about how to do it the best possible way.
Det här är en kampanj som han driver tillsammans med en annan multimiljardär, Warren Buffett.
Målet är att få världens rikaste människor att pledgea, alltså lova att ge mer än hälften av sina rikedomar till välgörande ändamål. Och i samband med det här så säger The Gates Foundation att man bidragit till att rädda 120 miljoner människor. Men hur man nu då vill satsa ännu mer med hjälp av andra miljardärer. Man har liksom en bred nollvision med noll malaria, noll näringsbrist och noll HIV.
Kampanjen är en enorm PR-succé. Personer som Elon Musk, Mark Zuckerberg och David Rockefeller skriver snabbt under det symboliska löftet som inte är juridiskt bindande. Warren Buffett går så långt som att lova bort 99% av sin förmögenhet till välgörenhetsorganisationer och då främst The Gates Foundation. Bill gästar otaliga tv-program och hyllas för sitt initiativ.
Welcome back, girl. We're here with Bill Gates, who just published the 2014 Gates Annual Letter. I should say, by the way, the giving pledge for these billionaires that you got together. What is the pledge is to give half of their
money? More than half, yep.
More than half of their earnings to charity. That's just... Again, it's just cool.
Nope. Mycket av det Bill och stiftelsen satsar på är klassiska områden för välgörenhetsorganisationer. Men ett ställe där de sticker ut, och det här är också någonting som de inte skyltar med lika mycket, det är att de även ger väldigt mycket pengar till stora medier.
The foundation has given hundreds of millions of dollars in charitable donations to journalism, to newsrooms, to top newsrooms around the world. National Public Radio, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País.
Och syftet enligt The Gates Foundation är att stötta den fria pressen och framförallt göra det möjligt för medier att rapportera mer om global hälsa och hur utvecklingsfrågor påverkar världens fattiga.
År 2020 publicerar Tim Schwab en stor granskning av Bill Gates och hans stiftelses kopplingar till stora mediehus i magasinet Columbia Journalism Review. I den hävdar Tim att pengarna The Gates Foundation ger media kan leda till att stiftelsen ofta slipper kritisk granskning.
They've told us endlessly about his big donations, his enormous generosity, his grand ambitions to save the world, but there's been very little accountability journalism.
När The Gates Foundation har svarat på kritik mot att man pumpar in så mycket pengar i media, så har man framförallt pekat på att man har goda avsikter. En representant för stiftelsen säger exempelvis till Seattle Times att det viktiga är att historier om hur människor kan göra skillnad publiceras och sprids så mycket som möjligt.
Tim Schwab och andra kritiker menar att The Gates Foundations generösa bidrag till stora medieaktörer lett till att stiftelsens arbete sällan granskas. Idag gästar Bill inte bara tv-soffor. Han besöker otaliga världsledare och vandrar runt i maktens korridorer. Han talar inför Emmanuel Macron och Boris Johnson på klimatkonferenser och tar privata möten med Kinas president Xi Jinping, som beskriver Bill som en gammal vän. Genom The Gates Foundation har Bill blivit en maktspelare.
När Bill berättar om sina möten med olika världsledare så är den röda tråden att han uppmanar dem att hjälpa till mer i utvecklingsfrågor och även ge råd om hur det kan göras. Men problemet, menar kritikerna, är inte bara att stiftelsen inte granskas utan också att flera av The Gates Foundations olika program och initiativ helt enkelt inte fungerar.
The most poignant example might be the two decades of work the foundation has done in agricultural development in Africa.
African yields are less than half of the US, and in parts of Africa like Tanzania, it'd be more like a quarter to a fifth the yield. Fortunately, scientists have been working on getting soil so it yields the best it can, picking the right blend of fertilizer, where you have to go and look at your soil and see what's missing there.
So Bill Gates announced that he's going to create a green revolution where he's going to double the yields that farmers have, he's going to cut hunger in half, and he's going to dramatically increase farmer incomes.
Sen 2006 har The Gates Foundation spenderat över 6 miljarder dollar på att utveckla jordbruket i utvecklingsländer, framförallt i subsahariska Afrika.
Det stora projektet i den här satsningen kallas AGRA. Och det går ut på att man ska låta modern teknologi leda vägen för afrikanska bönder med hjälp av genmodifierade frön och nya kemiska gödningsmedel.
And you have, you know, independent experts at the time and advocates and farmers who were warning the Gates Foundation, you know, please don't proceed in this direction, it won't work.
Men trots att miljontals bönder i länder som Zambia, Tanzania, Nigeria och Uganda tar del av Bill Gates gröna revolution blir inte resultatet vad man hoppats på. Det industriella jordbruket kostar massvis av pengar men bromsas av konflikter, torka och klimatförändringar. Bill Gates löfte om att halvera världssvälten infrias inte.
Efter att man då spenderat flera miljarder dollar så kommer sommaren 2020 en forskningsrapport som visar att Agra är ett stort misslyckande. Att i flera länder där bönder tagit del av The Gates Foundations stöd så har antalet personer som går hungriga istället ökat. Och i en intervju med The Guardian så pekar Bill på hur man nu måste satsa ännu mer. Och han menar då framförallt att det handlar om att utbilda de här bönderna.
I augusti 2024 publiceras ett öppet brev av ett sydafrikanskt miljöinstitut med 150 underskrifter som kräver att The Gates Foundations jordbruksprojekt stoppas. Där står det att man drivit igenom förändringar helt utan dialog med bönderna. Andra kritiker menar att det huvudsakliga målet med projektet är bara att etablera stora företag på den afrikanska marknaden.
At a point where your intended beneficiaries are asking you to stop helping, I think any reasonable, rational person, anyone who calls themselves a philanthropist or humanitarian, has to at least take that meeting and listen.
Men Gates-organisationen framhärdar. Under hösten 2024 får Agra ytterligare 3 miljoner dollar i stöd från stiftelsen.
I think that Bill Gates has good intentions in the sense that he himself really believes that he's helping the world. The problem is that Bill Gates is helping the world the only way he knows how, which is taking control, which is trying to solve problems that aren't his to solve with solutions that just don't work.
Våren 2015 står Bill Gates i kulisserna till den stora scenen på Vancouver Convention Center. Medan en ljudtekniker justerar en mikrofon fäst på Bills öron rullar en assistent fram en pirra med 2 gröna tunnor. Sekunder senare tar Bill pirran och rullar in den på scenen. Det är dags att hålla ett TED-talk.
When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down.
Det här TED-talket kommer inte få ett jättestort genomslag när det hålls. Men 5 år senare så kommer det spridas av medier över hela världen. För det Bill pratar om är nämligen riskerna med en pandemi.
När covid-pandemin bryter ut i början av 2020 riktas återigen rampljuset mot Bill Gates.
This was the real coming out moment for Bill Gates, like the absolute pinnacle of his career where all of his work with vaccines would come together.
Efter att de senaste 20 åren har arbetat med olika vaccinationsprojekt över hela världen tar Bill Gates i det här ögonblicket en ledarroll.
Well, this has been a huge tragedy. The health costs, the economic costs are so gigantic. Hundreds of thousands of lives, trillions of dollars. The only positive thing out of this is that the pace of innovation, the way our foundation is working with the private sector, that's moving at record speed.
Men Bills retorik under utvecklingen av ett covid-vaccin präglas också av en av hans gamla hjärtefrågor från Microsoft-tiden, upphovsrätt. Att de som utvecklar vaccinet helt enkelt ska få ta patent på det.
Även nu under covid-pandemin så har varit väldigt uttalad för att om du som läkemedelsföretag har patent för ett vaccin, då ska du också få behålla det, då ska du få betalt för det. Så att han har ju en syn på välgörenhet och på liksom hur världen ska bli bättre, att det sker ändå genom en typ av ekonomiska initiativ.
Journalisten Tim Schwab menar att den här logiken, där vaccinpatent vaktas hårt av de stora läkemedelsföretagen, drabbar jordens fattigaste befolkningar hårt under pandemin. Att de helt enkelt hamnar längst ner på priolistan.
Gates promised that he and his partners would deliver vaccine equity, but instead they presided over what became known as vaccine apartheid, as the poorest people on earth went to the back of the line.
Men på internets mörka bakgator sprids även en annan mer paranoid kritik.
När covid-pandemin bröt ut i 2020 så blev det ju faktiskt till och med en konspirationsteori att covid bara var ett påhitt för att Bill Gates skulle kunna operera in 5G-chip i människor. Så han är ju verkligen ansiktet utåt för vaccin, får man säga.
Även om det finns vissa som är kritiska så blir Bill Gates en av covid-pandemins galjonsfigurer. Han intervjuas i otaliga tv-program och framställs som en expert. Men bara året därpå, 2021, ska vinden vända igen.
2020 så lämnar Bill Microsoft helt och hållet, och 2021 så kommer det fram att han gör det här på grund av en internutredning som handlar om hur han har behandlat anställda. Den här utredningen handlar då om att Bill haft en affär med en kvinna på Microsoft och att han även skickat opassande mejl till en annan anställd. Och sen senare samma år så blir han dessutom indragen i det så kallade Epstein-fallet.
A wealthy businessman with ties to two US presidents may appear in court today to face federal charges linked to alleged sex trafficking. 66-year-old Jeffrey Epstein was arrested Saturday in New Jersey after returning from Paris on his private jet.
När Jeffrey Epstein grips och åtalas för sexhandel pekas en rad framstående män ut för att ha haft samröre med finansmannen när deras namn återfinns i Epsteins ökända lilla adressbok. I en artikel i New York Times beskrivs hur Bill Gates träffat Epstein vid ett flertal tillfällen. Och det här efter att Epstein dömdes för att ha köpt sex av en minderårig flicka 2008.
Om du frågar Bill i alla fall, så var det enbart business. Att det var ett sätt att få in investeringar, att få in pengar till olika välgörenhetsprojekt, eftersom Epstein hade mycket kontakter som var väldigt förmögna.
I maj 2021 berättar Bill och Melinda att de, efter att ha varit gifta i 27 år, ska skilja sig.
Bill har börjat hänga med Jeffrey Epstein efter att han har blivit dömd för olika sexualbrott. Och Melinda ska inte alls ha tyckt om det här. Och när det sen började uppdagas mer och mer om vad som hände då på den här privatön, då är det flera som menar att det här är liksom sista strået. Alltså det är droppen som får bägaren att rinna över och anledningen till att Melinda ansöker om en skilsmässa.
Melinda intervjuas av Gail King i CBS morgonprogram. Klädd i svart dräkt med en gul kavaj adresserar hon allvarligt hennes och Bills skilsmässa och det här samröret med Jeffrey Epstein.
Yeah, as I said, it's not one thing, it was many things, but I did not like that he'd had meetings with Jeffrey Epstein. No.
Mm-hmm. And you made that clear to him.
I made that clear to him. I also met Jeffrey Epstein exactly one time.
Did you?
Yes, because I wanted to see who this man was. And I regretted it from the second I stepped in the door. He was abhorrent. He was evil personified. I had nightmares about it afterwards.
I den här skilsmässan så förlorar han inte bara sin fru och sin livspartner, utan även en viktig del av sitt välgörenhetsarbete. De är tillsammans ansiktet utåt för stiftelsen, och nu försvinner den biten.
Quite suddenly Gates went from the pinnacle of his philanthropic career to a real low point where his moral authority was being questioned. You know, how could you be spending time with a monster like Jeffrey Epstein?
Våren 2024 byter The Bill and Melinda Gates Foundation namn. Stiftelsen meddelar att den nu bara heter The Gates Foundation. Melinda vill inte längre kopplas ihop med sin exman. Istället satsar hon nu på egna välgörenhetsprojekt. Strax efter att hon lämnat The Gates Foundation berättar hon om Action for Women's Health. Ett initiativ som ska satsa över 250 miljoner dollar på att utveckla projekt för kvinnors hälsa över hela världen.
Senare samma år meddelar även Warren Buffett att han strukit The Gates Foundation från sitt testamente efter att ha gett i runda slängar 400 miljarder kronor till stiftelsen genom åren och sagt att en stor del av hans arv ska gå till Bills stiftelse, så gör han lite av en kovändning. Istället ska hans förmögenhet främst gå till Buffetts barn och deras välgörenhetsorganisationer.
Bill har genom åren varit försiktig med att ta politisk ställning. Men inför presidentvalet 2024 framkommer uppgifter om att han har donerat 50 miljoner dollar till Kamala Harris valkampanj.
Just nu så är han väl en av de här lite äldre gardet som är ändå, ja, men lite mer så lågmälda, inte så kaxiga. Men det är väl också framförallt för att så som det ser ut idag så har det kommit en yngre generation techjättar som är betydligt mer politiskt uttalade.
Men det hindrar honom inte heller från att flyga ner till Mar-a-Lago och ta ett långt samtal med Donald Trump.
Här beskriver Gates sitt möte med Trump i en intervju med The New Yorker Radio Hour.
Right after Christmas, went down to Mar-a-Lago and actually had a really good, very long dinner with him. And
you what know, talked. Discuss?
Well, the, you know, we talked about the world broadly, but my first request was on HIV.
Bill inser även att Donald Trump kan bli ett stort problem för The Gates Foundations välgörenhetsarbete.
Dag 15, 3 februari. USAs biståndsmyndighet USAID stängs ner. Anställda kommer inte in i byggnaden.
Ja, för USA har ju varit världens största biståndsgivare och bland annat finansierat livsavgörande vård. Till exempel i Somalia där kliniker som vårdar akut undernärda barn redan har tvingats stänga ner.
När Trump sen blir president så lägger han ner flera biståndssatsningar och program. Och i budgeten som Trump-administrationen presenterar i början av maj 2025 så siktar man på att skära bort över 80% av alla amerikanska satsningar på internationellt bistånd. Det är då en minskning från nästan 60 miljarder dollar till mindre än 10.
USA:s och president Donald Trumps beslut att stänga ner biståndsmyndigheten USAID kan leda till miljontals fler dödsfall i AIDS. Den varningen kommer nu från FN-programmet UNAIDS som arbetar globalt med insatser mot HIV och AIDS.
Det är inte bara USA som har dragit in på sitt bistånd. Även Storbritannien och till och med Sverige har minskat hur mycket pengar man ger till utvecklingsländer.
Under den första halvan av 20-talet har Bill Gates motgångar avlöst varann. Han har utreds för att behandlat medarbetare illa, hängts ut i Epstein-affären, genomgått en skilsmässa och till slut sett sitt välgörenhetsarbete äventyras av en ny amerikansk president. Men Bill ska vända skutan igen.
This year, 2025, Gates has issued a new memoir. And the news media, the pendulum seems to have swung back. He seems to once again be this media darling.
Efter att ha fått mycket uppmärksamhet för sin självbiografi, som för övrigt är den första delen av tre, så gör Bill en stor intervju med The New York Times. Och där går han ut med att han nu kommer köra plattan i mattan med The Gates Foundation och göra en ny omfattande satsning som ska sträcka sig över 2 decennier.
The original plan for The Gates Foundation, established and funded by Bill and Melinda Gates, was to keep the doors open and the dollars flowing for 2 decades after Bill's death. Instead, as of today's announcement, the plan is to give away virtually all of my wealth, Bill writes, over the next 20 years.
Det han säger är ju då att han planerar att ge bort virtually all his money. Alltså i princip alla, hela sin förmögenhet genom då The Gates Foundation och då planerar att spendera dem de kommande 20 åren, alltså till 2045. 2045, den sista december, så kommer Gates Foundation läggas ner.
By deciding to spend all this money in the next 20 years, we can get a lot more done. I'm super excited that that'll be over 200 billion that we'll give away during that time period and that we'll be able to save tens of millions of lives.
Tidningar över hela världen rapporterar om Bills nya giv. Bland andra Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski kallar satsningen genuint beundransvärd. Men många lyfter även fram de politiska dimensionerna i Bills utspel.
I den här intervjun med New York Times går han bland annat till hårt angrepp mot Elon Musk och hans nedskärningsarbete i Trump-administrationen.
Han säger till och med att han tycker inte att det ser så bra ut att världens rikaste man, Elon Musk, nu är med och ser till att världens fattigaste kommer dö.
För amerikanska CBS berättar Bill vilka konsekvenser Trump-administrationens nedskärningar kommer att få.
Can you put a number on the lives potentially lost?
Yeah, absolutely. So we should be going from 5 million children dying a year over the next 5 years to 4 million. And now with these cuts, if they're not reversed, we'll go to over 6 million dying. So instead of going down, we'll go back up.
Bill pratar också om hur USAs indragna bistånd kommer drabba hans välgörenhetsarbete, men framförallt hur miljontals människor kommer dö. Han säger att konsekvenserna av Trumps politik är att 1 miljon barn fler kommer dö per år.
And much of that funding in practice goes into projects that the Gates Foundation helps run and help direct. So the Trump administration in some very material ways has already significantly damaged and diminished the Gates Foundation's work on the global stage.
Vita huset och kanske framförallt J.D. Vance har gått ganska hårt mot den här typen av fonder som Gates Foundation och menar att det är liksom en parasit på staten i princip. Och då är det några som menar att han kanske lägger ner det här till följd av det och inte alls för att han är en sån godhjärtad filantrop.
Våren 2025 ska Bill Gates snart fylla 70. Företaget som gjorde honom till världens rikaste, Microsoft, firar sitt 50-årsjubileum. När Bill inte arbetar med The Gates Foundation är han oftast hemma i sitt 6000 kvadratmeter stora mansion utanför Seattle. Eller så spelar han ett parti bridge med några vänner. Han framställer sig som en obotlig optimist i intervjuer. Och med sin nya plan för The Gates Foundation är Bill tydlig med att det här i början på slutet av hans liv.
Well, I wish I had, you know, even more time, but you know, I have to say, okay, this is, you know, the last part of my life and I'm a steward of these resources. I should make sure that it's well spent and now this is the last stage of all that.
Du har hört Petri det om Bill Gates. Det här var ett program som gjordes av Tobias Norström. Det producerades av mig. Jag heter Wendela Lundberg och mixen den gjorde Fredrik Nilsson. Vi gjorde det här under våren 2025 på produktionsbolaget Dist. Och vill tacka dig för att du lyssnade.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.